Velkommen til Stridens håp, en serie som setter fokus på en åker med strid for sanningen og håpet hos dem som forsvarer den. Under den neste timen kommer vi tillsammans her at fortsette vår samtal omkring Luther, den fremste reformatoren. Og vi skal begynne vår samtal her i dag med å se litt på noe av det som hendte i Tyskland under den tiden, for i Tyskland har man precis fått en ny kejsare, Karl den femte.
Karl den femte, ja.
Berätt lite grann om vem han var.
Ja, det var egentligen ett ungt kongekollegial i Europa på detta tidspunkt. Vi har Henrik den åttonde i England och Francis den första i Frankrike, og så har vi da Karl den femte. Alle tre var veldig energiske og unge mennesker, og på mange måter så fulgte de jo Luthers liv til han døde, mer eller mindre. Og av de så skulle jo Karl den femte selvfølgelig få den største rollen da i reformasjonstiden. Karl den femte, han var barnebarn av Isabella og Ferdinand, det kjente kongelige ektepar fra Spania. Og han var en fullblodskonge på alle vis. Han skal da presenteres for det tyske folk i riksdagen i Worms. Og det blir første gang for tyskerne at de skal få se keiseren i det hellige romerske riket.
Og da snakker vi 1521.
1519 er det vel at han blir valgt til keiser, ja. Og så i 1521 så har vi dette kanskje den mest berømte forsamling under reformasjonstiden, ja. Der kom jo mange verdige mennesker fra andre steder i verden for å bivåne dette. Og det var den mest imponerende forsamling på den tid. Kurfürsten
Sachsen hadde vært instrumentale hjelper for keiseren på tronen også.
Ja, det kan man godt si, ja. Så han, og det var flere som støttet denne nye keiseren.
Og han hadde da gjort et løfte til, eller en forfråkelse egentlig til kurfürsten om at han gjerne vil ha han til å ta Luther med seg og presentere honom på det her møtet.
Ja, for Luther var jo vegsam i Sachsen. Den her kurfürsten hadde hjelpt den nye kungen.
Han var det mest kontroversielle navn i det området, helt sikkert, ja.
Ja, Luther, eller kejsaren, eller den nye kungen Karl V, hamnar ju i en liten litet dilemma där de kyrkliga ledarna är snabba med att uppmuntra honom till att arbeta mot reformationen.
Ja.
Samtidigt som han har stor respekt förstås för kurfürsten i Sachsen som också håller armen runt Luther som är verksam där.
Ja, och Luther skriver ju till kurfürsten det i den här förbindelsen med att han blir kallt det och hela frågan om han vill komma eller inte komma. Och
Luther har ju längtat efter att kunna få presentera det inför en större grupp inflytelserika människor. Och nu är Luther sjuk där och det är en liten fråga om ska han tillåtas komma dit eller inte. Och Luther skriver tydligt sin vilja där han säger så här, och det är ett lite långt stycke från de Aubergines historiker här, där han säger: kan jag inte komma till Worms frisk och färdig, han var lite sjuk på den tiden, så vill jag bli buren dit så sjuk som jag är. Om kejsaren har kallat mig kan jag väl inte tvivla på att det här är Guds kallelse. Vill de använda våld emot mig, och det är mycket sannolikt, för det är inte för att få information som de anmodar mig att komma, så lägger jag saken i Herrens hand. Han som bevarade de tre unga männen i den brinnande ugnen lever och styr ännu. Om han inte vill rädda mig så har mitt liv föga betydelse. Låt oss bara förhindra att evangelium utsätts för hån från den ogudaktiga sida, och låt oss ge vårt blod för det, för att det inte ska få triumfera. Det tillkommer inte mig att avgöra om mitt liv eller min död är mest kommer att bidra till allas frälsning. Av mig kan du vänta vad som helst, med undantag av flykt eller återkallande. Fly kan jag inte, ännu mindre återkalla något. Det var hans avsikt. Väl införstådd med att åka till ett sånt här möte där kyrkan har en stor makt. Riskerade att hamna i samma situation som Hus som blev bränd på bål eller andra reformatorer på den tiden.
Det är ju intressant för att i den här serien och den här första delen av de avsnitten vi går igenom, då har vi ju fokuserat på det som vi på vårt flygblad har kallat stridens hopp, sanningen och en angrepp. Och då har vi ställt oss själv en del frågor nu under de här olika program och inte minst i de första par programmen hvor vi tittade på vad en martyr var för något. Mm. Och det att dö för en sak. Och dö för något som man tror på. Och det tycker jag är intressant att ta tillbaka lite av den tankegången där i förbindelse med vad det är som Luther skriver här. För Luther åkte inte till Worm för att bli en martyr. Han åkte där för att ge ett vittnesbörd. Mm.
Och det var det sprida vi pratade evangeliet.
Ja, och vi pratade om att även det här att martyrord enligt betyder vittne också var det kommer. Och det är det samma som vi har här, men konsekvenserna av det vittne, säger han ju så fint här, det lämnar jag i Guds hand. Mm. Det är upp till han vad han ser är bäst med mitt liv, om det är bäst att jag är det eller inte. Men igen, en stark tro på och säkerhet i sin tillit till Gud på att om Gud vill så kan han rätta mig. Samma Gud som lever och styr idag som levde den gången och de tre unga männen i Daniels tid blev bränt i ugnen. Och jag tycker det är fint här det här med som han tar upp här och på det sättet också mycket fint definierat. Den enliga definition på en martyr, det är inte en som bara går i döden för att dö.
Eller söker döden.
Eller söker det alls. Men det är en som helt enkelt står för något, står för en tro, för en sanning. Och så säger, det är då inte upp till mig vad som händer med det här. Mm. Och det har han mycket klar för sig när han reser det. Och han har ju funnit en helt annan frälsesvisshet också. Det snackade vi lite om sista program. Det här med vad han gick från i början när han var som ung man och under sin gymnasietid och universitetstid med att frukta Gud. Mm. Han hade ingen frälsesvisshet. Han såg Gud som en tyran, som en hatens Gud. Till att nu har han ett otroligt tillit till den här Guden. Han litar på honom fast och visst och har en frälsesvisshet och en säkerhet i sig själv att om Gud tar mitt liv, om Gud tillåter det, då är jag hans barn, då är det hans... Och det tycker jag är fantastiskt att se, den här utvecklingen också i Luther i hans frälsesvisshet. En frälsesvisshet som jag är säker på att Gud önskar att ge en var enkel en av oss också idag. Att ha den här frid med Gud och med sig själv, att veta att vi är i Guds händer oavsett vad som händer. Men nu händer det ju det att påven reagerade ganska kraftigt på att Luther skulle komma. Ja. Och i närmaste förbjöd kejsaren att ta Luther dit.
De var ju rädda förstås att samma sak skulle upprepas som hänt tidigare. Att Luthers vältalighet, hans argumentation från skriften skulle bryta ner och underminera påvemaktens auktoritet och arbete. Ja. Det var ju förstås man fruktade så. Man ville ju förstås inte att Luther skulle komma dit och få möjlighet att uttrycka den tro som Bibeln vill ge oss.
Och så var ju Luther allerede dömd som en kätter på detta tidspunkt. Och det är att en kätter skulle få lov att tala framför kejsaren och de våldsamt flotte folka i den församlingen. Det var en hån mot pavkirken. Ja. Det var att underminera dens makt på en måte.
Ja, det är nog mycket viktigt att förstå den delen tror jag. För att de menar ju liksom att den här saken är färdig. Det är inte mer att diskutera.
Ja, han har fått sin dom.
Han ska på bål och där är liksom ingen slut med
det. Han ska overgista den världsliga makt och så ska de ödelägga honom. Ja.
Det finns ingen behov för ett försvarstal när han redan är dömd. Så att säga.
Precis. Och då är det ju intressant för då skriver kejsaren läker till sist går han faktiskt med på det här och läker under för det här presset och så skriver han till kurfürsten det och skriver att om inte Luther vill ta tillbaka sina viljelära måste han bli kvar i Wittenberg. Mm.
Så från kurfürsten från Sachsen då på resan ner till Worms får den uppmaningen att Luther stannar om han inte vill ta tillbaka sin lära.
Ja, det är ju kejsaren som talar här, så det är ja. En uppmaning. Det är liksom,
det är inte så mycket att göra.
Så är det. Och Luther stannar kvar. Han kommer faktiskt inte iväg på det tidspunkt. Och hela riksdagen begynner och han är tillbaka i Wittenberg.
Mm.
Och då är det ju intressant att följa det som händer under den här riksdagen, för att där ser vi ju att det kommer upp en massa olika frågor och man diskuterar också Luther fast han inte är där.
Ja, och reformationen som håller på att ske.
Ja. Och ta fram ganska klart, man uttalar anklagaren mot Luther uttalar ju här helt klart att det finns tillräckligt med motiv för att döma 100 000 kättare till bålet. Det var liksom
mot Luther.
Ja, mot Luther var inte med och diskutera.
Ja, det var ingen tvil om att Luther var en kättare i den katolska kyrkans förståelse i alla fall.
Mm. Mm.
Och detta här är ju igen, må vi säga, en påminnelse av det som skedde 100 år tidigare. Så nu är det på ny en som tör att stå fram och utfordra detta våldsamma systemet. Självklart var det en stor nyhet. Självklart var folk intresserade i detta. För många gick och tänkte på att vi må ju reformera detta systemet. Men ingen törde att göra något.
Mm.
Och här kommer alltså Luther igen. Så det var dagens stora sensation.
Ja. Men vad var det där låg bak om Luthers säkerhet? Jag menar, hur kunde han vara så säker på att det han stod för, det han sa i förbindelse med påvemakten faktiskt var rätt?
Ja, och det är ett väldigt gott spörsmål. Vad var det som motiverade han? Hur kunde han ha den säkerheten? För det första så baserade han ju allt på Guds ord.
Mm.
Och när han läste Guds ord så han att systemet runt sig, det var närmast det stick motsatt av det han läste i Guds ord. Så nu var galt. Och efterhvert när han fick denna väldigt respekten för Guds ord så skönte han att något måste ske. Det var dessa tankarna som löp runt i hans huvud. Därnäst så var han överbevist från det profetiska ord om att pavekirken hade en roll att spela i historien. Och teologer och kirkehistoriker, de har studerat Luthers utveckling när det gäller hans syn på pavekirken. För han säger ju själv att spörsmålet pavekirken är ju kanske det viktigaste spörsmålet. Vi må vurdera om det har livets rätt eller om det är i konflikt med Guds ord.
Okay.
Så därför har historiker, de har studerat Luther väldigt ingående. Du kan nästan studerar han från uke till uke. Han publicerade våldsam mängd litteratur, småskrifter, någon gång och större böcker. Han var med i samhällsdebatten. Han var överallt. Så vi kan liksom studera Luther till en viss grad uke för uke. Och vi ser att han går igenom en utveckling i sin förståelse av pavkirkens roll i historien ifölje Guds ord.
Okay.
Så i begynnelsen så är han lite i tvil om det kan vara sant det som Wycliffe för huset påstår att pavekirken är Bibelns antikrist. Men ju djupare han går in i detta spörsmål och ju mer han studerar så blir han överbevist om att det är tillfälle.
Mm.
Och när han är överbevist om detta så vet han i alla fall vem som är hans motståndare och vem som må bekämpas. För nyligen så blir det gett ut ett verk i Norge, Luthers verker i utvalg.
Okay.
Och det tror jag är den mest kompletta lutherska samling av lutherska skrifter som vi har i Norden. Det kom ut i 1980, detta bindet där, bind nummer 3. Bind nummer 3 har inkluderat ett skriv av Martin Luther som heter Skrifter mot Ambrosius Katarinus. Och det har bara blivit översatt från latin en gång. Inte tysk. Så det är ett skrift som man inte vill ha fram i lyset. Och det visste nog för första gången att det är på norsk också detta. Så det är ett skrift som inte har varit särskilt känt för de flesta. Detta huvudhensikten med detta skriftet till Martin Luther, det är att bevisa att pavekirken är antikrist.
Riktigt.
Ja. Och bevisföringen, säger redaktörerna, översättarna, bevisföringen för att paven är antikrist, den sker genom en analys av romerkirkens anatomi. Och det fyller det mesta av detta skriftet. Det är intressant att detta blev skrivet rätt före han drog till Worms. Så Luther han studerte veldig grundig bevisene i Bibelen for at pavekirken skulle være antikrist. Så han var veldig, kan si, forberedt på det punktet.
Så det her var ikke bare noe emosjonelt eller kjenslemessig for at påvemakten hadde gått imot honom, at man Nei. Liksom bare retalierer det og går til å slå tilbake?
Riktig, ja. Så det som kommer frem her, det er ikke på grunn av at pavekirken var umoralsk, eller det var korrupsjon, eller folk var stolte der. Men grunnen til at han gikk ut og anklaget et system for å være antikrist, det var fordi at han så i skriften de tegn som skriften gir på antikristen. Ja. De passet fullstendig på det pavelige Rome. Mm. Og derfor skriver han for eksempel her på side 64, her står det: «Likevel vil heller ikke jeg fornekte hverken pavekirken eller dens makt, ettersom det i skriften, og særlig det Nye Testamentet, ikke er noe bortsett fra Kristus. Vi har et så fyldig vitnesbyrd om. Og det er ikke lite som står i det gamle testamentet heller.» Og så skriver han, og han bruker jo et forferdelig brutalt språk. Og her kan vi bli litt vant med det når vi skal lese litt mer nedover. Så han skriver dette for å bevise at pavekirken er antikrist. Og dermed endelig få stoppet kjeften på alle dem som benekter at det kan bevises ut fra den hellige skrift. Og så går han løs på noe veldig interessant. Han bruker Daniel kapittel 8, og den siste delen der, det som har med det lille hornet å gjøre, ja, som kommer ut fra en av de fire himmelretningene, fra det foregående dyr, så skriver han, og så sier han at dette er Romerike. Og det er jo, i dag så sier man at det var Antiochus Epiphanes, men den kristne tradisjonen har hele tiden vært klar på dette opp til reformasjonen, at det var Romerrike som her var beskrevet. Og jeg skal lese noe veldig interessant her. Når Daniel her sier at dette riket skal stå frem ved enden av fire riker med Romerriket, som er mektig gjennom sine våpen, som det siste, så er det klart nok at han hentyder til det faktum at pavens tyranni tok til nettopp i det romerske imperium sto for fall. Så her erkjenner Luther at pavekirken begynte sitt virke med å forfølge, og som en slags supermakt. Det begynte han på den tid Romerriket faller. Og da er vi sånn rundt 500 etter Kristus. Men samtidig er dette tyranniet blitt til ut fra og i det romerske imperium, og har trådt inn i det sted, slik man klart kan se av alle historiefremstillinger, og slik vår egen erfaring også viser oss. Og han kommer inn her på donasjon til Konstantin, som han kaller et løgndokument, og som ble brukt for å bolstre pavens makt i denne verden. Og så videre, og så videre, og så videre.
Så det er altså ganske bra dokumentasjon her historisk på hvordan han kom frem til de her synspunktene.
Absolutt, han bruker Daniel 8 spesielt, og det er den ene siden av saken, at han ser pavekirken som oppfyllelsen av disse profetiene. Den andre siden av saken er at han er veldig skeptisk til at paven kaller seg for Kristi vikar. For Luther har jo nå fått et veldig spesielt forhold med Jesus Kristus. Han har studert Romerbrevet, Galaterbrevet, han kjenner evangeliet, og han føler han må gjøre noe for dette evangeliet. Og så har vi en person i denne verden som kaller seg for Kristi vikar, og som kommer med påstander som er i strid med den virkelige Kristus. Og da er det at Luther skriver dette, og han har jo beskrevet det mange ganger, denne tanken om at pavekirken ikke kan hevde at paven er Kristi vikar. Og han skriver følgende på side 90. Og bare legg merke til hvordan han argumenterer. Det er veldig typisk for Luther. Han er klar, han taler rett ut av posen nærmest. Videre. Hvem andre enn paven alene har noen gang sagt om seg selv at han kommer i Kristi navn? Han er den eneste og den første som skryter av å være Kristi stedfortreder og Guds stedfortreder på jorden. En uhørt gudsbespottelse og et utrolig hovmod. For hva kan det å være Guds stedfortreder være annet enn å sitte i stedet for Gud? Og det å sitte i stedet for Gud, hva er det annet enn å gjøre som om man er Gud? Och så refererar han till andra Thessalonikerne 2 som också beskriver antikristen. Mm. När alltså det att vara Guds stedfortredare och det att göra som om man är Gud kommer så nära varandra, tvivlar du då framdeles på att det här är Paulus förutsägelse som är blivit uppfylld? Och så fortsätter han om att det är inte Kristus, men det är antikristus. Paven och Kristus har det gjort till ett och skvallrar iväg om att det är blivit ett blandat människa utav paven och Kristus, slik att Kristus inte kan skilles från paven, för en uhört och vanvittig blasfemi. Den ugudliga och fördärvade horeboken, pengutsugaren, gudsbespottaren och grusomme tyrannen, och så får han blandat med Kristus som är Gud, slik att han blir ett med ham. Kom Herre Jesus Kristus och gör en ände på dessa skräckliga utskällelserna. Amen. Mm. Så detta sa han alltså rätt för detta den kända församlingen kom samman i Worms.
Ja. Det är för bibelstudenter idag, när jag läser Bibeln som nu när vi har tillgång till den, så är det inte svårt för oss att tyvärr måste hålla med mycket av det som bibelstudenter i historien har sagt också. Mm. Daniel som beskriver det här lilla hornet säger supertydligt att det kommer ut ur Rom och det kommer existera fram till domen, till Jesu återkomst. Antiochus som du refererar till, som många pekar på, han är död. Mm. Han existerar inte idag. Ja. Men Bibeln har sagt, Daniel säger som profet, att antikristmakten kommer existera från Rom fram till Jesu återkomst. Jesus har inte kommit än. Vi lever i den tiden, så vi borde, om Daniel talar sanning, om Daniels profetior är från Jesus, från Gud, då ska vi kunna se Rom existera idag i vår värld. Samma sak säger Paulus i andra Thessalonikerbrevet här, om hur laglöshetens människa redan nu är verksam.
Ja.
Men kommer förgöras när Jesus visar sig vid hans ankomst. Okay. Också identifierar den makten, avfallets makt i Paulus skrifter, om att den ska vi kunna se idag när vi läser det 2012 mellan Roms fall och Jesu återkomst.
Ja.
Uppenbarelseboken Johannes profet, som också är givet från Jesus Kristus själv, vår frälsare. Johannes som skrev Johannes 3:16, så älskar Gud världen att han gav den sin enfödde son. Lika sant som att allt Johannes skrivit är så sant också att han beskriver det här vilddjuret som verksamt då i hans tid och påbörjar sin verksamhet och kommer existera. Och i Uppenbarelseboken 19 står det kommer kastas levande i eldsjön. Daniel profeten, Johannes, Paulus och Jesus själv prickar in den här avfallsmakten, Rom, som någonting existerande från 500-talet där Rom, hedniska Rom föll, fram till Jesu återkomst, det vill säga måste gå att hitta idag i vår värld. Som bibelstudent idag så ska jag kunna titta ut i min värld, och om Jesus existerar och talade sanning, om Paulus har funnits och talat sanning, om Johannes har funnits och talat sanning, om Daniel har funnits och talat sanning, måste jag erkänna att lika sant som Gud själv existerar är det också sant att tyvärr den romerska kyrkan är beskriven i Bibeln på det här sättet.
Och det vill säga att när du idag identifierar det religiösa systemet, icke människorna som är en del av det, för där finns uppriktiga kristna, och det men det är ett system som identifierar.
Det är jätteviktigt att säga det. När Jesus talar om Babylon som ett system, Grekland som en förföljande makt eller Rom som en förföljande makt. När vi idag talar om vad Tyskland gjorde under andra världskriget som något ont och någonting emot mänskligheten, så talar vi om det system och det beteende som vi står för och lärorna. Inte nödvändigtvis om individer.
Nej.
För vi är alla syndare.
Och har gått miste om Guds härlighet. Det var ju också det som var hela orsaken till att Luther pratade ut om det här. Det var ju för att han såg individerna, och som han säger flera gånger, det var på grund av deras frälsning att han pratade ut och han sa de här sakerna. Men en bibelstudent som ser det idag, som du säger, du går igenom de här lite snabbt olika beskrivningar i Bibeln, då är det alltså fullständigt i linje med det som reformatorerna på den tid och inte minst Luther sa precis samma och skrev samma i deras dörrtid om vad de sa.
Luther brukte, när han skulle identifiera antikristen så säger han paven, men när han säger paven, och det gör han igen, så menar han hela systemet. Mm. Och det är alla eniga om egentligen.
Ja, och det är ju Gud också, ja. I förklaringen av en syn, en profetia i Daniel kapitel 2. Ja. Så säger Gud, det här guldhuvudet är kungen i Babylon. Men Gud menar att kungen representerar riket som en representant. Likadant tror jag Paulus använder laglöshetens människa som en representant för det system som beskrivs. I Bibeln enkelt så måste vi tolka, måste vi tolka och förstå kungar som en symbol för sina riken.
Ja, här skriver Luther i sida 65 i denna boken. Här skal man for det første overhovedet ikke høre på dem som tolker både dette og andre lignende profetsteder om bare en person, uten å vite at det er profetenes vis å betegne hele samfunnslegemet som en hersker har herredømme over ved å tale om en person. Slik tar de også helt feilaktig. Antikrist, han som Paulus kaller et syndens menneske og en fordervelsens sønn, for å være en enkelt person. Mm. Og det til tross for at Paulus ville at man skulle forstå antikrist som betegnelse for hele det kaotiske legemet av ugudelige mennesker sammen med hele rekken av herskere.
Ja.
Så han er veldig klar her da.
Ja, at det er et system vi prater
om. Ja.
Og det er jo interessant, for det som nå börjar hende, om vi går tilbake litt nå til Worms, de har ju samlats på riksdagen här och Luther, han är, som vi sa, han är inte där, han är tillbaka i Wittenberg för han har inte fått lov att komma. Men ändå så diskuterar man Luther, man pratar om Luther. Men det är fler där som är till stede som går in och inte minst igen Gregor Saxen går in och specifikt står upp och pratar om många av de missförhållanden som händer inom det romerska riket och som specifikt nämner så otroligt starkt något av det som händer, maktmissbruk och problem inom om romerriket här och som författaren till boken som vi följer här, boken Den stora strid, som vi tar utgångspunkt i denna bibeln under den här serien, en historisk bok som är skrivet som just omhandlar tiden från Jesus och upp till världens slut och ta ett otroligt intressant perspektiv på historien. Du får en kopia av den här boken gratis tillsänd på enten svensk, dansk eller norsk om du skriver till oss här på Lifestyle TV. Du kan skriva till oss på vår e-mailadress eller vanlig adress. E-mailadressen är feedback@lifestyletv.se. Det är feedback@lifestyletv.se. Skriv att du är intresserad i att få den här boken som erbjuds gratis till dig. Du skriver din namn och din adress, var du vill vi ska skicka den och vilket språk du vill ha den på. Så ska vi skicka en sån till dig så du har möjlighet för att inte bara följa med i programmet här men också gå vidare i ditt eget studie. För det vi har möjlighet för att täcka och gå igenom här i programmet är bara en liten del av all den information som finns i den här boken. Men en intressant detalj som författaren här tar fram. Och efter att Gregor Saxen liksom står fram där på riksdagen som jag säger och nämner många av de här missförhållandena så skriver hon här omkring det. Ett mer effektivt och kraftfullt fördömande av de påvliga oändligheterna kunde inte ens ha gjort av Luther själv. Och det är intressant här, alltså Gud tillåter att Luther stannar tillbaka i Wittenberg. För att de själv tar action och agerar och står upp för något av det som de har sett. Och som liksom har kommit fram i ljuset genom det som Luther har gjort. Mm. Och de går ju så mycket längre att de nedsätter till och med en kommitté här. Och den här kommittén får till uppdrag att omedelbart gå in och arbeta. Det är riksdagen som nedsätter den. Och
för att lösa de här problemen.
För att lösa problemen. Och de gör en lista, en förteckning som innehåller 101 punkter som lades fram för kejsaren. Och då står det.
Förlåt, när det gått så långt också så kommer också förfrågan och önskan att Luther själv ska komma dit i mötet.
Ja, det kommer då efter det. För jag tyckte vi ska bara läsa kanske. Du kan läsa den här citatet här, tagit igen från historikern Daupigny, att han citerar vad det är de säger när de lägger fram det här?
Det är i kommittén då som ska lösa de här problemen, där så beskrivs det. Vilken förlust av kristna själar, sa motionärerna, de som har skrivit motionen. Vilka plundringar, vilken utsugning som följt av de skandaler som kristenhetens andliga huvud har omgett sig med. Det är vår plikt att förändra vårt folk, att förhindra vårt folks ruin och vanära. Därför ber vi er underdånigast, men enträget, om att ge befallning om en allmän reformation och se till att den genomförs.
Alltså det är ju otroligt starkt, och jag tror att det här och den motion som egentligen lägger grunden till att Luther kan göra det han gör när han sen kommer in. Mm. För att deras sinne och ögon har på många sätt blivit öppnats här.
Det visar att vad som hände under den här tiden, sättet Gud arbetar på, är något mycket större än en människa, än en man. Precis som systemet var något helt annat än individer, så var också reformationen något helt annat än bara en person, Luther till exempel. Jag gillar hur författaren Ellen White uttrycker det, hur reformationen slutade inte med Luther. Mm. Den ska fortsätta till tidens slut. Luther själv var införstådd med att de kan döda mig, men sanningen kommer fortsätta. Mm. Paulus sa så i andra Korinthierbrevet kapitel 13 och vers 8, så läser vi: inte mot sanningen förmår vi att göra någonting, utan endast för sanningen.
Ja.
Här kämpar inte människor mot en människa, mot Luther, eller mot Huss eller vad det nu kan vara. De kämpar mot sanningen.
Ja.
Om de kämpar mot någon människa, någon person, så är det mot Jesus Kristus själv, när man försöker hävda det de gjorde.
Och som du säger, han var inte ensam, och på det här tidspunktet då skickar Gud speciellt en annan ung man, Melanchthon. Vem var han, och vad kom han att betyda för reformationen?
Han var det man säkert kunde idag kalla för ett geni. Och hade kom från en intressant familjebakgrund och blev utnämnd professor på Wittenberg universitetet i 1519. Slik att det passet väldigt gott för Luther. Luther hade nog kanske hört om ham, men när han kom där så skönt ju Luther raskt att det här har vi en som kan hjälpa i att genomföra den stora reformationen. Så de blir ju gode vänner. Och Melanchthon, han kännetecknas på att han har en mild natur, han är mer försiktig, han är inte så våldsamt aggressiv sånt som Luther. Så sammen så utgör de en väldigt fin enhet i två.
Och när nu att efter att det har varit den här utväxling och den här motion som har kommit upp på riksdagen, som har vidtagit var man vill ha en action och något som händer, då är det också att det kommer igen ett kall för att man vill ha Luther där. Mm. Och man vill faktiskt vill ha Luther till att stå och svara på frågor och presentera. Och då vill han här med Lantan, han vill ju med. Han vill med och vara där och vara med till att försvara sanningen. Och vad är det som han säger åt honom? Får han lov att resa?
Jag tycker det är intressant innan det, när Luther ska åka ner, så sätter han fokus på det igen som vi pratade om innan här. Jag ser ett citat här innan det om Melanchthon. När han säger återigen: be inte för mig, till sina vänner när han ska åka ner. Be inte för mig, utan be för Guds ord. Kristus kommer att ge mig sin ande så att han kan segra över villfarelsens förkämpar.
Amen.
Han visste om det, att det är sanningen, det är budskapet, det är Guds kamp. Det här, det är det som kommer bevaras. Men Luther visste också om att Gud arbetar genom människor för att åstadkomma det han gör. Så han var noga med, när Melanchthon frågar om att följa med, så är han klok och tänker att om vi åker ner dit och det värsta händer, att vi möter döden, så kan jag dö, och också Melanchthon, som han förstod också i sin samtid var ett geni och en god arbetare. Så han råder honom: nej, stanna hemma, för om det händer mig någonting kan du fortsätta mitt arbete. Och
det är det som vi läser här då på skärmen.
Ja, just det, jag kan läsa det. Det står, Luther säger, om jag inte återvänder och mina fiender tar mitt liv, fortsätt då att undervisa och stå fast i sanningen. Arbeta i mitt ställe. Om du överlever kommer min död att sakna betydelse. Mm. Så jag tror det är viktigt för oss också att förstå att även om det här är Guds kamp, även om det är Guds sanning som går framåt och kommer enligt Bibelns profetior triumfera till slut. Mm. Gud kommer visa vem han är i allra tydligaste klartext när vid återkomsten, innan Jesu återkomst, när budskapet går om evangelium och Guds rike går till hela världen.
Du snackade om att lyset skulle gå vidare genom tiderna då.
Ja.
Och det har ju varit ett problem, för när reformationsmenigheterna blev grundlagt så stod de fast på deras bekännelse och ville liksom inte gå vidare.
Ja, just det.
Så måtte det komma andra innanför som skulle föra reformationen vidare. Och den felen som de flesta har gjort då, det är att stoppa efter en viss stund den reformationen, slik att andra hela tiden måtte ta över.
Mm.
Och det är egentligen kirkehistorien de sista 500 år. Mm. Det är nya kirkesamfunn, nya bevegelser som har stått fram, som önskar att komma närmare Guds ord, som förstår att vi trenger att reformera oss ända mer.
Ja.
Och det är kirkesamfunnens historia på många måter.
Och att ta fasta på det som är det centrala i hela kristendomen. Luther hade inte allt ljus. Människor genom historien har inte haft allt ljus, och likadant idag. Vi har inte all förståelse. Gud leder oss steg för steg och framåt. Men något superviktigt i det här är att förstå att centrera vår tro och vårt liv i Guds ord.
Mm.
Och att också något viktigt, Gud har förmågan att kunna visa oss vad som är sant.
Mm.
Det är aldrig så att vi behöver sitta här och säga, nej, det är bara din tolkning eller det är bara din tolkning. Nej, Jesus är kapabel att visa och uppenbara för alla människor vad som är sant, rätt och riktigt, hans ljus. Och något som Gud sa till Luther eller någon annan som var sant, är sant idag. Ja, och vi bygger vidare på det.
Ja, det är viktigt för att vi är dras till ansvar hela tiden, både för den förståelse vi själv hade ljus vi får, men också till det som de innan oss har fått. Och därför bygger vi ju hela tiden, och ljuset blir större och större och skarpare och skarpare, så efterhand som vi lever för varje generation, då har vi större och större ansvar.
Ja. Och den tanken ser man ju i Luthers beteende här, att om jag dör, då finns det ett arbete kvar för Melanchthon.
Precis.
Arbeta i mitt ställe, stå fast i sanningen, säger han. Han förstod just det som vi pratar om här. Att det slutar inte när Luther dör och så tar vi paus och säger okej, nu startar vi en kyrka kring Luther och säger att punkt, där var det slut och vi kallar oss, vi följer Luther eller vi följer Calvin eller vem vi nu påstår att vi följer. Nej, vi ska följa Jesus.
Yeah.
Vi ska följa Bibeln och det ska vara grunden för vår tro.
Ja, och det måste vara viktigt, den fokus. Och det är ju det där är intressant, för på vägen ner till Worms, då är det ju den gången var det ju långa resor, man hela tiden man åkte på fot eller med vagn. Och han åker ner och då kommer han igenom Erfurt, det var att han var mångtitlig, han stannar förbi klostret, han besöker även sin klostercell, och när han är där så ber de honom om också att predika. Och även att han har fått förbud emot det, så att ställer predika, han sig faktiskt upp ändå och predikar. Och det är intressant, något av det som han tar upp här i sin predikan, för att han sätter igen fokus här, och det refereras i boken här till något av hans predikan, var att det står att Kristus blev upphöjd för dem som för en som stod över för påver och legater. Alltså hela tiden det här med att Kristus var han som blev upphöjd. Luther använde ett värt chans. Här stod han framför och beskrivs en människa som var trollbundna och lyssna på honom och hungrade efter livets ord.
Han sätter fokus på Jesus som det enda hopp för människors frälsning. Och sen gillar jag hur hon skriver vidare, hur han fortsatte med att visa hur sann tro skulle ta sig uttryck i ett helgat liv. Och jag tror det är ibland lätt för oss att, jag tror vi människor har en tendens till att svänga från den ena extremen till den andra. Och när risken på den här tiden och efter Luthers tid skulle förstås vara det att när vi lyfter fram så starkt rättfärdighet genom tro, där Guds fria nåd och fria gåva av evigheten vill ges till oss, är det lätt, och vi har sett i historien också, hur grupper, hur samfund, hur individer svänger över och säger okej, det spelar ingen roll vad jag gör, det spelar ingen roll hur jag beter mig, för jag är räddad ändå. Och det är en risk som Luther hittar en fin balans på.
Och där är det viktigt att förstå det som för att Luther tog ju inte bara och istället för att man betalade sig för Aulets brev eller man gick och buktade och betalade på olika sätt, fick tjäna sig själv till frälsen. Och så utbytte det systemet. Jag säger nej, frälsen den är fri och gratis, du har bara fått den så du ska bara tacka ja och ta emot. Men han gick ju längre och sa ja, den är gratis för Gud har sänt sin son för att dö för dig.
Ja.
Men varje gång vi syndar du som har korsfäst Kristus på nytt. Och hela den tanken med att det var ingen bara cheap grace, alltså det här var en nåd som Gud går, men sammans med den var kraften till att leva, som du säger, till att leva ett nytt liv. Och inte att vi bara kommer tillbaka och strunder i hurdan vi lever. Så det var inte på det sätt att han försökte att ta bort bara frågan om pengeutnyttelse.
Nej, just det.
Det var mycket mer i evangeliet som han går till människor. Ja,
tvärtom så kräver ju, och säkert Luthers predikan och evangelium, en stor förändring i oss. Jag menar, vi vet alla om att, jag menar, jag var 22 år när jag såg Jesu kärlek, och sedan den dagen så har Gud lärt mig mer och mer och mer, där mitt liv helt enkelt förändrats. Och så är det också när du och jag står inför förändringar, när vi vet att det jag gör idag är inte det bästa för mig, andra människor och Gud. Då kan jag dra mig tillbaka på grund av min själviska begär och mina egna intressen för de förändringarna. Och det var ju det som folk på den här tiden också förstod, speciellt de uppsatta som utnyttjade och vann och hade fördel av det rådande religiösa system som fanns då.
Och det var ju det som han gjorde för samma predikan här. Han var här, han på väg till Worms, på väg till att bli utsatt för kanske även och bli satt på bålet och bli dömd.
Ja.
Och hans fokus var inte på något sätt att sätta fokus till sig själv och för sympati. Han går ju hur lätt som helst, han får en massa sympati på vägen ner. Men det är det som var hans fokus.
Nej.
Det står under att han istället så bekräftar han Kristus som förlorade, och där förlorade han sig själv utsikte. Det är liksom det som vi hör med Johannes Döparen också, som sa, jag måste bli mindre för att Kristus kan bli större.
Ja.
Och det var samma sinnelag han hade här, att föra upp Kristus.
Det var en demonstration på en full övergivelse till Gud. Och när man har gett sig helt till Gud och man tror på Bibeln som nu klipper fast, man har haft erfaringen med Gud, Luther, han kunde göra det han gjorde då.
Och han kom så småningom till Worms. Och där förstås, bara hans närvaro var ju en typ av, vad ska man säga, ett nederlag för påvemakten.
Ja, han hade ju närmast superheltstatus där i Worms.
Ja, de hade ju precis satt han under indikt och fått bannbull och det hela. Så alltså, de hade ju dömt han retan, så plötsligt kommer han där för att skulle ha... En presentation.
Som det mest populära i byn.
Ja, ja, han fick det till med att skriva historien större uppmärksamhet än kejsaren själv när han kom in
i staden.
Ja, det stämmer det. Och efter han sa det han sa för kejsaren, så sa kejsaren att detta var ju fantastiskt fint.
Ja.
Men han förändrade sin mening dagen efter då. Ja. När han fick snacket med de Pavli legator.
Han fick ju två frågor där. Nummer ett om De böcker och den litteratur som han hade skrivit, verkligen var han som skrivit det. Erkänner du att det är du som har skrivit det? Och nummer två, är du beredd att ta tillbaka det här?
Ja. Han hade en väldigt offensiv strategi. Så när folk för detta kyrkomöte i Worms, för exempel vi läste från Katarinus skrifter här, där kallade Katarinus Luther för en kätter. Men Luther han slår tillbaka och kallar Katarinus för en kätter.
Yeah.
Och det var typiskt för han. Han var på offensiven hela tiden. Och det tror jag var en av grunderna till att han kunde segra som han gjorde. Han hade självtilliten, den ordentliga självtilliten i orden. Och han kom med angreppen istället för egentligen att försvara sig själv så mycket.
Ja, och ofta kan man få tanken, och ibland när man läser något av vad han skrivit, och också hans anklagelser folk gav mot honom, att han var kanske impulsiv och agerade utan att tänka. Ja. Men vi ser också en väldigt, väldigt saktmod och genomtänkt strategi i hur han beter sig. Ett kristuslikt lugn ser vi också i historiens berättelser. På de frågorna där till exempel.
Ja, och sen är det intressant det att när man ser för att han var inne på riksdagen två gånger. Mm. I alla fall två stora huvuddagar. Den första dagen då lägger många märke till att han verkar lite nervös. Han verkar lite osäker. Han verkar lite sån. Han är inte helt... Och de uppmuntrar han på vägen in. Det är att de citerar bibelverser till han och en tidigare general kommer och pratar till han. Och det är liksom många som försöker uppmuntra han till att stå fast. Och en är ganska enkelt, det som han svarade den första dagen. Han erkänner att böckerna är hans.
Ja.
Och så ber han om tid.
Ja.
Han säger, det här är så stor en fråga att jag behöver tid. Mm. Och kunna lägga fram ett ordentligt svar.
Ja.
Och där vinner han ju en otrolig respekt i det också.
Jajamän. Och det var det jag skulle säga där. Jag vill, som författaren här uttrycker det, jag vill läsa det kort bara. Hon skriver, Luther handlade klokt då han kom med denna begäran av att få tid att svara på den andra frågan. Hans tillvägagångssätt överbevisade församlingen om att han inte gjorde något på grund av fanatism eller tillfälliga impulser.
Mm.
Och det är ett starkt vittnesbörd. Även om han var väldigt tydlig och rak och direkt och hade svarportal som man säger idag, så hade han den här tydliga förståelsen och genomtänkt att han gör saker inte på grund av irritation eller vrede och impulser och mänsklig vrede, utan på grund av utan det är genomtänkt. Likt Jesus som vi kan läsa om ibland. Ibland kan man vid första ögonblick tänka på, nu reagerar han snabbt här när han driver ut religiösa utövare från templet där de gör saker som inte ska hända med och driver ut djuren och allt det här. Och andra saker Jesus säger som man ibland hajar till för och säger, men oj, skulle man verkligen sagt så där? Men det visar det agerande som en helig Gud har emot orättvisa, emot synd, emot människor som lider och har det dåligt i vår värld. Mm. Förstås, när Guds ande påverkar Luther och andra människor vi idag, så gråter vi och agerar starkt emot orättvisa i samhället, emot fel, emot maktmissbruk och så vidare. Det är en kristen dygd.
Och då är det, jag blir väldigt betagen när jag ser här vad det han gör, för att han ber om extra tid.
Mm.
Dagen innan har vi fått beskrivning av, där hade han så många besök, han hade knappast tid och kanske förberedde, men nu här när han får extra tid så går han till där var han är till sitt rum och han använder tid i bön.
Ja.
Och speciellt bön för att Gud må vara med han. Och då är lite en del av hans bön som är nedskrivet här. Han har väl själv skrivit ned den senare och som har refererat här igen. Och den tycker jag faktiskt är fantastisk. Jag skulle tänka mig att läsa en liten del av den. O allsmäktig och evige Gud, bad han. Om det bara är denna världens kraft som jag måste sätta min tillit till, då är allt slut.
Mm.
Och så fortsätter han. Min sista stund är inne. Min dom har uttalats. O Gud, hjälp du mig mot världens visdom. Gör detta, du enda. För detta är inte mitt verk, utan ditt. Jag har ingenting här att göra. Ingenting att strida för mot dessa världens stormän. Men saken är din. Och det är en rättfärdig och evig sak. O Herre, hjälp mig, trofaste och oförannerliga Gud. Jag sätter inte min tillit till något människa. Allt mänskligt är ovisst. Allt som kommer från människa slår fel. Du har utvalt mig till denna uppgift. stå vid min sida för din älskade son Jesu Kristi skull. Han är mitt värn, mitt skjold och min fasta borg. Och det tycker jag är en så fantastisk bön den här, alltså, som verkligen erkänner Gud, och det här är Guds sak, han är där på grund av hans sanning, inte sig själv. Och avslutar det med fantastiska ord som vi ju känner igen från den mest kända salmen här också, med du är min faste borg. Jag tycker det är fantastiskt. Och när han nu går tillbaka i riksdagen efter det här, då beskriver historikerna också, då är det en annan Luther som kommer in. En Luther som istället kommer in är mycket mer säker i sig själv, går fram och säger, och sen kommer med sitt försvar. För han har haft den här titeln precis innan med Gud.
Liksom Jakob i Bibelns berättelse hade den här kampen med Gud. Som jag tror vi alla kan gå igenom. Där vi behöver veta att Gud är med oss. Gud står vid vår sida. Och det kan vara en brottning ibland. För det, vi kämpar mot oss själva också. Mot vår egna risk för irritation och bitterhet och vrede. Och våra intentioner, att de ska komma fram istället för att Gud och hans vilja ska komma fram. Och det var det Luther förstås kämpade med. Jag gillar hur det visar sig när han börjar med sitt försvarstal där. Och gör tydligt för dem att mycket av det jag skrivit håller ju ni med om. Och han hittar den gemensamma grund som många där inne följer med om. Och säger, det här håller ju ni också med om. Så det är klart, det kan jag inte ta tillbaka. Men sen fortsätter han utifrån det. Att det finns något mer steg vi behöver ta. Följ med mig på det här. Och han beskriver då att han kan inte ta tillbaka det som är så uppenbart tydligt från Bibeln. Både i evangeliets kärna av rättfärdiggörelse genom tro och Jesus som vår enda frälsare. Och det profetiska budskap om den tid han levde i och den tid som vi lever i idag. Han kunde inte ta tillbaka de här sakerna.
Nej, och han gör det mycket klart. Och sen är det intressant här igen, lite det sätt som Gud tillåter. För först så tar han hela sin presentation på tyska. Sen blir han vet om och gentar den på latins. Alla de lärde det förstår ju vad han säger på latins igen. Så de får liksom doppeldos. Och på det sätt blir det även mer kraftfullt att han får lov till att presentera två gånger överför dem vad det är som han har på hjärtat och varför han inte kan gå vidare.
Lite som idag när man kan lyssna på en predikan som översätts. Om man förstår båda språken så får man med sig det dubbelt och hänger med på det. Så var det säkert för den här gruppen. Och jag vill läsa det som han säger här. Det kända citatet i avslutningen av hans, eller rättare sagt den sammanfattningen utav hans försvarstal där. Han säger så här: jag kan inte låta min tro underkastas varken påven eller något kyrkomöte eftersom det är uppenbart som dagen att det ofta har tagit fel och sagt emot varandra. Om jag därför inte kan överbevisas av Bibelns uttalanden eller genom de klaraste argument, om jag inte blir överbevisad med hjälp av de skriftställen som jag har citerat och om det således inte binder mitt samvete med Guds ord, så kan jag och vill jag inte återkalla eftersom det är farligt för en kristen att tala emot sitt samvete. Här står jag och kan inte annat. Gud hjälper mig. Amen.
Och det är ju ett citat som har gått ned genom historien. Här står jag och kan inte annat. Och fantastisk försvarstal som ju summerar upp hela vår grund för vår kristna tro, att det är i Bibeln och Bibelns ord vi finner det, och det är det som är grundlaget.
En samvetsgrann kristen, det blir ju svårt för mig som har ett fokus på evigheten att göra någonting som kan få mig att vinna det tillfälliga livet här på jorden men förlora evigheten. Om jag är så övertygad och fastrotad i Guds ord att det är mitt fokus, då måste jag säga samma ord. Jag kan inte göra annat. Mitt samvete leder mig i den här riktningen. Jesus själv leder mig i den här riktningen. Och det blir svårt att göra något.
Och då händer det Kenneth det med att han liksom avfattar här och det gör klart att han inte kommer att ta något tillbaka. Han får chans igen och han bara ganska kort säger jag har inget annat svar att ge. Sen är det igen att Fredrik Saxen kommer in och gör något. Och vad är det som han gör nu här som ändrar historien fullständigt för vad som var förväntat? För han blir ju igen en bull och han får skitlejt hem, men ingen inte längre.
Jo, den är kurfürsten eller vad han var. Mm-hmm. Han hållt ett våkent öje med omständigheterna runt Luther och så hvordan vaktene passet på ham og visste om hver eneste bevegelse til Luther. Og han skjønte raskt at det var et plott som var nært forestående mot Luther, og man ønsket sterkt da å ta Luther til fange og dømme han for kjetteri og disse tingene. Så derfor kom han disse i forkjøpet, denne kloke regenten, og tok selv Luther til fange med sine militærmenn, og plasserte Luther i borgen Wartburg. Mm. Og der fikk Luther et tilholdssted og et skjulested, og også et sted han kunne få ros til å drive med studier, og ikke minst det viktigste alt, han oversatte det Nye Testamentet der i løpet av 11 uker. Så denne kurfyrsten her, han er litt spesiell kar, for han hadde ikke mange samtaler med Luther, så når han ble spurt om hvor Luther var henne, eller om han visste noe om Luther, så kunne han si at han visste ikke så mye hvor han var, for det var mye hemmelighetskremmeri rundt det hele.
Han hadde sett til at han helt enkelt ikke visste.
Ja, og Luther visste ikke egentlig hvor begeistret denne kurfyrsten var for han.
Nei.
Og han hadde både politisk og han hadde teologiske motiver, denne kurfyrsten, og en av de beste regenter som har levd i denne verden.
Og samtidig så beskytter det også honom for en utrolig stolthet, det at han ble dratt tilbake lite fra alle massene som var sånn efter han, og han fikk virkelig lov å gjøre et stort, stort arbeid etter det i stillheten.
Luther,
Luther, ja, precis.
Hadde ikke Luther hatt disse politiske vennene sine, så ville aldri reformasjonen kunne gjennomført.
Mm. Nei. Jeg tykker det er fantastisk. Det er så mye mer som vi kunne ha sagt i programmet her. Vær sikker på at du får tak i boken, les igjennom kapitlene her og andre material også som beretter om Luthers liv. Siste sitat jeg vil ta frem her er et lite sitat som forfatteren skriver her om honom. Hans fasthet og trohet skulle ändå til tidens slut stärka alla som skulle komme at få gjennomgå liknande upplevelser. Oavsett vad du går igenom i livet, vilka prövningar Gud tillåter komma din väg, kom ihåg Luthers erfarenhet, hur han stod fast för sanningen, oavsett hur Gud var med honom. På återseende nästa vecka.